Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Mycket i liksom populärkulturen och kanske tv-program och så vidare behöver göras mer komplext. Med det sagt så behöver man behöver inte ta bort alla program som handlar om träning eller som handlar om mat. Men man behöver göra det mer, man behöver lyfta in andra aspekter. Och missuppfattningen som finns i samhället är ju att ätstörningar är en anorektisk ung tjej typ.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket om ätstörningar, andra delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Idag ska vi fortsätta med del 2 av ätstörningar. Och i den här andra delen så kommer vi att fortsätta lyssna till Annas historia och vi ska också fortsätta vårt samtal med Yvonne Linné von Hauswolf-Julin som är docent vid Karolinska institutet och överläkare på psykiatri Nordväst.
Och i det här avsnittet så kommer vi dels prata om populärkultur, vi kommer också närma oss det här med vad det finns för olika varningssignaler och tecken på att någon lider av en ätstörning, men också hur man kan göra som anhörig.
Det finns såklart tillfällen när det blir farligt liksom och när det kanske triggar mer och föder ätstörningar än vad det hjälper.
Anna Ovsianikov är 29 år och arbetar för föreningen Frisk och Fri. Hon diagnostiserades med anorexia i sina sena tonår och har varit fri från sjukdomen i ungefär 5 år. Hon menar att porträtterande av ätstörningar i bland annat populärkultur inte alltid ger en rättvis bild av sjukdomen.
Och det tror jag är till exempel sånt som före- och efterbilder. Det här, så här såg jag ut när jag var sjuk, så här ser jag ut när jag är frisk. Eller så här såg jag ut innan jag började träna eller vad det kan vara. Alla såna där grejer är ju en direkt jämförelse. Och det gör ju ofta att den personen som sitter och tittar eller läser om det här eller vad man nu gör också jämför sig. Och det är ju jätteskadligt. Alltså jag är verkligen för att man ska berätta och prata om ätstörningar. Det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att det görs på flera olika sätt. Och att det görs om alla ätstörningar. Att fler personer kan få känna igen sig. Men det finns också exempel, tycker jag, när ätstörningar har porträtterats på ett bättre sätt. Till exempel den här filmen Min lilla syster. Jag kunde känna igen mig mycket i känslorna som är med i den filmen. Och hur det känns. Att det är mer fokus på känslorna än själva utseendet till exempel. Det behövs porträtteras på det komplexa sättet som det faktiskt är i verkligheten. Jag hade behövt någon som pratade om, i populärkulturen, som pratade om känslor och hur det känns att vara sjuk. Alltså om ångesten och vad det gör med en.
Finns det några myter eller missuppfattningar kring just ätstörningar?
Jag tror den vanligaste är att det är de här smala tjejerna som att det är den största gruppen. Men majoriteten som kommer till en ätstörningsklinik, det är normalviktiga och överviktiga. Och att det är den stora delen som har sjukdomen. Anorexi kan ta ganska mycket plats därför att de blir både somatisk och psykiatrisk väldigt sjuka. Och man kan bli orolig och de då saknar den här insikten om sjukdomen. Men majoriteten av patienter är normalviktiga. Eller att det inte syns på någon om man har en ätstörning. Det brukar vara en myt det här att det skulle synas i den delen.
Och jag tänker det där måste skilja för bulimiker eller hetsätare. De har väl ofta en ganska god insikt i att det här beteendet inte är bra, att det är skadligt och man försöker stå emot och så ändå, till skillnad mot anorektiker där det liksom inte finns den.
Ja, man har väl en insikt att det kanske är ett skamligt beteende, sen om det är bra eller inte, det är ju ett sätt att försöka hålla ner i vikten och bli av med kalorier, och man tänker att nästa vecka ska jag lyckas bättre. Däremot när man söker behandling så är man oftast väldigt hjälpsökande och mer förstående, därför att man mår inte så bra i sitt beteende. En del tycker naturligtvis att just det här med att hetsätta kräks är ångestlindrande, men det är oftast för stunden mer i den delen. Så att man är oftast mer benägen att söka hjälp, och när man söker hjälp så är man oftast väldigt motiverad. Medan anorektiken, det är oftast andra som har påpekat, man kanske inser i vissa delar som sagt att det här inte är bra, eller man mår inte bra, men man är inte så riktigt med på att det här är så skadligt. Och man har ganska mycket fördel av sin sjukdom. Däremot inte sagt att ha anorexi är en förjävlig sjukdom. Det är fruktansvärt att gå med den här ångesten hela tiden. Och en anorektisk smuxlar ju också. Men det är ju vanligt att man kommer hem och säger ätit hos kompisar. Att man inte kan följa med på normala sociala evenemang, semester med familj där man är tvungen att äta tillsammans är ju så ångestframkallande att man kanske avbokar eller inte vill vara med i den. Så att det är ingen rolig sjukdom att ha anorexi.
Så kan jag tänka mig, alltså, det här med självinsikten kanske också påverkas av att vi har ideal som faktiskt är ganska mycket förenliga med att inte vara sunda i sin kroppsvikt. Och det vet jag att jag har haft personer i min omgivning som har lidit av anorexi och liksom haft kraftiga ätstörningar. Och det jag reflekterade över då var att de faktiskt blev positivt förstärkta när de gick ner i vikt. Och att liksom få den uppmärksamheten och den bekräftelsen för din sjukdom är ju klart att det gör det ännu mer svårt att...
Ja, och det är ju också svårt för omgivningen, för det brukar ju börja med precis som att någon vill göra något som är bra, börja springa varje morgon, ta bort godis. Och när man gör det så får man ju väldigt mycket feedback som är positivt till en början. Att vad duktig du är som kan låta bli godis. Och föräldrar kanske till och med har belönat det med en slant pengar om du inte äter godis på ett halvår. Och då blir det ju också svårt när det går över styr att om man har varit den som har gett den här positiva feedbacken och säger, men nu tycker jag inte det är så bra att du ute och springer klockan 5 på morgonen och inte äter. Och i början gick du ner några kilo, men nu börjar det bli över styr. Ja, men förut tyckte du att det var bra. Så att det är oftast det att man har fått väldigt mycket positiv feedback. Och sen så förstår man inte riktigt varför man inte får det vidare i den. Och man brukar också tala om att i början så får man liksom de här endorfinerna rent biologiskt. Men sen kommer ju den här tröttheten, man fryser, som är negativt i den delen. Så att i början får man mycket positivt och sen så blir det liksom en backlash både för omgivningen och själv i den delen. Och var går gränsen? Många undrar ju, varför sa jag inte till tidigare? Har mitt beteende uppmuntrat till det här? Så att,
Ja, precis. För det där tänkte jag lite, vad är ditt tips då till om man misstänker att någon i ens närhet kanske håller på att utveckla en nätstörning eller är där? Liksom. Vad ska man göra?
Nej, men jag tänker att har man börjat tänka tanken, då har det gått ganska långt i den här delen och då ska man ta upp det. Och mitt råd är alltid att man tar det ur och att man bryr sig och att man säger att jag är orolig för jag ser att du ute och springer varje morgon eller du följer aldrig med när det är fika eller så. Och det gör mig orolig hur du mår. Sen ska man ju inte räkna med att den personen kommer säga, åh tack, jag har också tyckt att det. Utan man får naturligt det här, men det här är ju hälsosamma beteende. Så här vill ju alla göra. Jag mår så bra av det. Men jag tänker att om alla någon gång tar upp de här så biter det i det. Och är det ett barn så tänker jag att man ska tala med föräldrarna. Så att jag är orolig. Jag ser som lärare att ditt barn har inte ätit i matsalen. Och sen de går hem och äter. Eller tar bara en sallad. Det gör mig orolig i den delen. Men man kan inte riktigt räkna med att personen i fråga kommer att ge första gången en sån där feedback utan kan bli rätt taggig i den där. För att man försvarar ett beteende för att man kanske inte har insett att det här får mig inte att må bra. Och de här beteendena gör man ju för att må bättre. Och då kommer någon och säger att man ska ta bort dem. Och då kan man kanske reagera. Men jag tycker man ska alltid säga till. För har man gått så långt att man börjar undra, då brukar det finnas någonting som man ska vara orolig för i delen.
Så man behöver inte vara orolig att man liksom triggar en ätstörning?
Nej, det är ju alltid så det här med att trigga en ätstörning. Men det ska man inte vara. Därför att det är ju inte den delen som om det var så lätt utlöst. Sen kan det ju naturligtvis en kommentar i det här utlösande faktorn. Men det är inte det som gör att någon får en ätstörning. Och det är värre att låta bli att ta upp. Att man har en tystnaden är värre. Och det är vad patienter som kommer ganska lågviktiga till behandling säger. Men det är ingen som har sagt någonting. Ingen i skolan säger någonting. Så hur kan ni mena att det är så allvarligt? Jag har ju sett ut, eller jag har gått ner så här mycket. Och jag tror inte alltid att man inte har sagt det. Men man kan inte vara tydlig. Och sen det här vad man uppfattar. Så att vara tydlig och utgå från vad du är orolig och vad du ser. Och inte svepande generella att alla borde äta på ett sätt. Utan vad är det man ser och är orolig för i den delen?
Men det tycker jag det är jättebra liksom medskick tänker jag till lyssnarna också. Just det som du säger att genom att vara tyst och inte säga något så har du ju på något sätt godkänt liksom det här beteendet som du faktiskt är orolig för. Och det tänker jag ändå kan stärka om man nu tycker att det är jobbigt. För det är klart man tycker att ta upp det med någon. Men att det liksom är ett sätt att visa omtanke.
Och det är också det här att söka hjälp. De flesta som kommer till en klinik, framförallt unga med föräldrar, då har det oftast gått väldigt långt. Och att föräldrarna blir ganska chockade att det här vården reagerar så pass starkt. För att man har vant sig, man tycker inte att det här är som skillnad. Man kanske tycker att det är lite bättre. Och så kommer vården och säger att det här är allvarligt att en tonåring går ner i vikt flera kilo när man ska gå upp i vikt. Så oftast är det åt andra hållet att när andra börjar reagera då har det gått ganska långt. Så att och tystnaden är värre än att risken för att säga något som kanske inte blir riktigt bra.
Jag tror att det är en missuppfattning som också finns. Att du vill kontrollera det du äter eller vad du, hur du rör dig. Det handlar om att du vill se ut på ett visst sätt. Det gjorde det verkligen inte för mig. Och min erfarenhet av att träffa andra personer som också har varit sjuka i olika typer av ätstörningar, absolut inte bara anorexia, är samma sak. Det kan ha liksom en påverkan såklart, mat och träning och så vidare, men att i grund och botten handlar det inte om det, utan det handlar om ens liv liksom. Det är liksom en sjukdom. Och det är på många sätt ett självskadebeteende. Det var det för mig liksom. Jag kan ju berätta hur det var när jag var sjuk. Och för mig handlade det om ett sätt att lindra det som jag var med om just då. Och det som den ångesten som låg bakom anorexian. Då blev ätstörningen ett typ av självskadebeteende. Som i sig inte handlade om att jag bara tänkte på mat eller träning, utan för att jag skulle kunna överleva just då.
Men vad ska man vara uppmärksam på då? Vad är liksom tidiga tecken eller varningssignaler?
Ja, men de är ganska ospecificerade, men viktnedgång är ju en del. Att man börjar dra sig under sociala sammankomster med mat. Att man börjar prioritera träning på ett sätt som, jag brukar säga, om man inte kan låta bli att träna när man är sjuk, är ju ett varningssignal i den delen. Det här att det blir en total katastrof om andras, familjens sociala schema med träningspass på ett överdrivet sätt. Den här fixeringen, som att det tar över i livet, att det är det som börjar styra, att kamrater, vänner, familj, intressen som haft, det blir liksom undanskymt. Det är varningstecken i den delen. Men det här tillbakadragandet, att man prioriterar de här beteenden med träning och mat över allting annat, och framförallt mot kanske vad man gjorde tidigare.
Jag tänker på en komponent med bulimi. Kan det vara att man också gör sig av med stora mängder pengar för att man köper oerhört mycket mat? Mm.
Ja. Nej, men det kan det ju vara, därför att mat kan gå ju åt. Det kostar ju i den delen, och har man en bulimi så är det ju något behov man har. Då kan man ju köpa mat för många tusen lappar i det hela, som man sen kanske då hetsat och kräks upp. Så det kan leda till ekonomiska bekymmer. Det kan leda till att man snattar. Det är inte vanligt, men det händer i den delen, för att man behöver, ja, men mat blir ju drogen i det hela. Så det kan få andra komponenter. Men framförallt så blir det ju också det här att det här är ju ingenting man vill göra med en stor familj i närheten, utan det här vill man ju göra i ensamhet, så man behöver utrymme. Det kan vara svårt att inleda relationer. Många söker hjälp när man har träffat en pojk eller flickvän, och så tänker man, hur ska jag med här beteendet kunna bo med någon med en toalett, ett kylskåp? Hur ska det fungera? Och det är då man faktiskt inser hur stor del av livet det här tar. Och då kan man ha varit sjuk i många år, men man har levt på ett sätt som har gjort att det har funkat tills vid någon tidpunkt i den delen.
Men är det liksom en vanlig vändpunkt för personer med ätstörning, att när de träffar en partner eller potentiell partner så...
Det är en del. Just det här när du faktiskt tänker att jag vill göra andra saker. Andra saker kan vara viktigare än mat och ätande och träning på det sätt jag gör. Och att jag måste gömma det i den delen. Då söker många hjälp. En del söker när de vill få barn och tänker att vad ska jag överföra det här på min... På nästa generation. För de flesta vill ju inte att ens barn ska... De flesta vill att ens barn ska äta 6 mål mat om dagen och sova och träna lagom. Men att man faktiskt inser att om jag inte har sunda tankar kring min kropp och mina matvanor, hur ska det här bli för mina barn? Sen hamnar en del i den här... Jag menar, det går ju inte riktigt att åka på kick-off och workshop. Alltså man måste ju ha kontroll. Det här är ju kontrollsjukdomar på det sättet. Att du måste ha kontroll om du är anorektiker, på vad du äter helt. Och då att någon annan tar över det blir, då kan situationen där du inser att du inte kan göra det. Eller det här att du delar rum med någon och toaletter och någon styr ditt schema i den delen. Men oftast är det någon faktor som gör att du bestämmer att just nu ska jag söka hjälp. Och det är oftast att du vill göra en förändring i den på något sätt.
Mm. Det verkar vara en väldigt energikrävande och tidskrävande.
Nej, men det är det. Det är inget roligt. Ibland kan det bli lite glamoraliserande i beskrivningarna i tidningen. Men det är ingen glamorös sjukdom. Och de som är sjuka beskriver ju ett rent helvete. Det är ångest från du vaknar till du lägger dig. Och ständiga tankar med att som har med mat att göra och den här att kunna styra eller inte. Så att det är ingen rolig sjukdom att få. Och när du väl är fast den så är det som ett missbruk. Att det är svårt att få ta sig ur.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur tycker du att populärkulturen skildrar just ätstörningar?
Men dels är det oftast yngre tjejer Och man finner ju oftast en anorektiker som har blivit frisk. Det blir mer och mer bättre på att faktiskt med bulimi och i den delen. Men det är fortfarande, tycker jag, en övervikt där i den delen. Män är inte helt speciellt mycket representerade i det hela. Och det spär ju lite grann på det här bilden att, som jag sa, att om fördomar att det är unga, smala tjejer som har ätstörningar. Medan realiteten är att det kan vara i alla åldrar. Majoriteten är yngre, men de flesta är normalviktiga eller överviktiga.
Som det ser ut just nu så är ätstörningsvården väldigt ansträngd. Det är väldigt lite resurser. Vilket gör att det är många som inte får den hjälp de behöver. Men det finns jättebra hjälp att få. Och de personerna som för mig var liksom den vård jag har fått. Nu var det visserligen ett tag sedan. Men egentligen den vård jag har fått både när det kommer till specifik ätstörningsvård. Men också från psykiatrin överhuvudtaget. Den har ju gjort att jag blev frisk. Så jag har liksom vården att tacka jättemycket. För jättemycket. Sen är det sorgligt att idag är det en ansträngd vårdsituation som gör att många behöver vänta väldigt, väldigt länge på att få hjälp. Men de som jobbar praktiskt i vården, de har verkligen kunskap och kan verkligen hjälpa.
Och hur ser det ut med, jag var inne på det tidigare, med pro-Anna-sidorna som man kallar det för. Och det var just, amen, vad ska man säga, forum för personer med ätstörningar, för att utbyta tips och sådär. Och det var ganska mörkt, tyckte jag. Det var väldigt, väldigt deppigt. Men sen har jag för mig att man stängde ner de här sidorna. Finns de kvar? Har de poppat upp igen?
Nej, men de finns ju kvar i en del. Och Pro-Anna, det handlar ju då egentligen om att hur man ska bli anorektiker och hur man ska lura vården och oftast föräldrar. För det är oftast yngre personer som driver de här och är intresserade av det. Och de är mörka därför att det är för en utomstående ett ganska begränsat liv. Och de ger oftast tips på hur du ska, när du kommer till vården, hur ska du lura vården, hur ska du lura dina föräldrar. Sen har det kommit ju då en precis som du säger, att man motreaktion till det. Och majoriteten som har en ätstörning tycker ju inte att det här är bra heller i den delen. Men det är klart att det alltid finns några som driver den här sidan. Och är du i början av din sjukdom så kanske du är intresserad av det. Man rekommenderar ju oftast, framförallt yngre och familjer, att man stänger ner den typen av, för det gynnar ju inga positiva beteenden. Och det är väldigt mörkt. För en utomstående blir det ganska chockad att någon ger unga personer råd om att leva så begränsat på ett sätt som är skadligt både för psyket och för kroppen. För du kan ju dö av anorexi. Det gör det ju. Det dör ju patienter. Inte så många i Sverige ska jag säga varje år, men det är ju en sjukdom där det finns dödlig utgång.
Är det ett västerländskt problem?
Både ja och nej. Det görs ju mest studier i västerlandet. Och inte så många prevalensstudier i utvecklingsländer. Men det kommer mer. Man tror nog att det är vanligare i västerländerna för att vi har vissa kulturer. Men att det inte är, så att säga, ovanligt i dessa länder. Kina bör man har gjort studier just med hetsättning till exempel, så att i den delen, därför att de har nu en kultur där mat är tillgängligt på ett annat sätt. Så att det, med studier så vet vi mer, men det vi vet mest är att idag är om västerländerna. Sen är det lite skillnad Europa, USA, hur mäter man kriterier, men det är där vi har mest data helt enkelt.
Jag tänkte på en annan sak, och det gäller det här med, alltså finns det någon, har man tittat på om det finns någon liksom smittoeffekt? Om man ser att det här är liksom självskadebeteende, och man pratar ganska mycket om liksom smittoeffekt vad gäller självskada och suicid. Hur har man pratat om det här vid ätstörningar?
Nej, men man ser det nog framförallt hos yngre som en lite smittoeffekt. Att i vissa klasser finns det, och vissa skolor och så i den delen. Och att det är ofta därför man inte går ut och undervisar i högstadie eller lågstadie, att man har stora, för istället för att som avskräckande exempel så att det här är inte bra, det här mår du dåligt för, kan man ju tänka, nej men det där kanske till en början mår jag bra, som en självskada i den delen, att om jag provar det här mot ångest så kanske det hjälper mig i den delen. Men så det ser man i den delen, att det kan vara att man tar över, och det handlar väl om att man också tänker att ja, men hon verkar ju må så bra i början. Så där vill jag också må i den delen. Så att det finns en viss smittoresa. Och det är därför man inte har stora aula-föreläsningar i årskurs 7. Eller man rekommenderar inte det.
Har man haft det tidigare? Jag minns inte från...
Ja, men det har nog hänt att man har haft det. Och det diskuteras ju väldigt mycket det här. För i vissa årsklasser så ska man ju också börja kanske... Det brukar vara i hälsa och idrott att man ska kostregistrera och räkna ut vad man ska äta. Och där brukar det ju också vara en del att några kan inte sluta och det blir en ätstörning. Och då diskuterar man, är det bra eller dåligt? Är det bra eller dåligt att vi pratar om övervikt och i den delen? Kan det leda till anorexi? Och ja, jag tror att man har haft och tänkt sig liksom att man går ut och säger att det här är dåliga beteenden. Samtidigt måste vi kunna prata om just det här att vad är hälsosamma beteenden? Vad är bra för oss? Men det kanske inte är det som ungdomarna uppfattar i den här delen, att dra ner så mycket på kalorier och öka träningen. Att vi är ju gjorda för lagom motion och lagom mycket energi. Det är då kroppen fungerar bäst. Men att förmedla det på ett sätt som alla uppskattar och alla förstår och tar in, det är ganska svårt. Och det har jag full respekt för, att det kan vara väldigt svårt i en klass där någon kanske behöver gå ner i vikt och någon kanske inte behöver vara så fixerad vid maten.
Men om vi liksom, för nu har vi pratat lite om baksidan av det här och med problemen. Har du något medskick kring hur man kan ha en sund inställning till mat och till sin kropp?
Jag tänker att jag tror dels att man får vara lite snäll mot sig själv, att jag menar det är så att i perioder kanske man är mer eller mindre nöjd med sin kropp i den delen och så. Men samtidigt så är det viktigaste, tror jag, att man också inser att det är ju att kroppen är till för att fungera i den delen. Att ser man liksom den delen, det kanske inte är ett utställningsobjekt i första hand. Och brukar man göra liksom det här helhetscirkeln i, så kanske, jag menar, att hur den ser ut när man börjar tänka på vikten av att hur kroppen fungerar i den här delen. Det klassiska är ju som kvinna just det här, hur fantastiskt det är att få barn, att i den delen, att funktionen, att flytta mer den delen i det. Men också att inte vara så dömande, för de flesta har någon gång i livet perioder när man inte är nöjd i den delen. Och det är också okej, men att det inte heller får ta för stor plats. Men det är väl också lite grann att vi som vuxna är vi också, vi har ju ansvar, vi kan ju stänga av det här flödet i den här delen av perfekta bilder och perfekta liv som vi ska leva upp till, som ger ångest i den delen.
Det tycker jag var en väldigt bra sista liksom medskick, och det är just att titta på funktioner. Alltså vad ska min kropp liksom klara av? Mm. Och då kanske man också får ett mer hälsosamt och nyttigt inställning. Men jag orkar jag inte det jag skulle vilja på grund av övervikt eller på grund av undervikt eller så, då är det något som inte stämmer.
Ja.
Men vad, liksom, fixar jag att göra det som är tänkt? Orkar min kropp det?
Och good enough.
Precis.
Och utsidan är faktiskt bara en liten del av vad kroppen ska vara till för.
Om jag fick berätta någonting eller säga någonting till någon som var i samma situation eller som är i samma situation som mig när jag var sjuk, då skulle jag väl säga att berätta för någon. Jag sitter inte ensam i det här. Det behöver inte vara att du berättar för en vårdnadshavare eller för någon som är i din familj överhuvudtaget. Det kan vara någon helt annan person. Det kan vara en kompis, det kan vara en vuxen någon annanstans, det kan vara det finns liksom föreningar man kan vända sig till, det kan vara en jour som har en chatt öppen. Berätta det bara för någon. Det kommer göra att du känner dig mindre ensam.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
En aspekt som jag har funderat lite kring är ju hur ätstörningar skildras i populärkulturen. Och jag tänkte också på det när jag lyssnade på Annas berättelse. Det är lite liksom porträtterat som ett komiskt inslag ibland i ungdomsfilmer. Du vet, så amerikanska filmer när de går i high school eller någonting, så går man in i liksom badrummet, så är det toaletter som är på rad. Och så går de liksom in samtidigt i varsin toalett, spyr, man hör att de spyr, så kommer de ut och liksom slänger med håret. Och så ska det vara lite roligt och så går de ut. Som att det är liksom det mest normala att lida av en ätstörning och gå in och spy efter att liksom ha ätit ett salladsblad.
Att det är lite så här, det här hör till ungdomen och det här är liksom något som, att man normaliserar det lite, tänker du?
Ja, men alltså dels, ja precis, dels normaliserar det, men också lite hånar det på något sätt samtidigt.
Ja, nej, men det kan du nog ha rätt i. Nu när du säger det så tänker jag försöka tänka igenom så här, just collegefilmer och sånt. Och det är ju, du har ju rätt i det, att det är inte så ovanligt att de inslagen finns. Utan att man nämner det särskilt mycket mer. Man går inte in i det som att det är det stora problemet. Utan det är bara ett, som du säger, en liten, ett strössel för att liksom, ja, påvisa att så här gör tonårstjejer. Liksom. Det här är deras sätt att vara.
Mm. Det, och att det blir liksom klisché av att så här, men nu gick de in och kräktes i samförstånd liksom, utan att prata om det.
Och vilket jag också tänker så här, just när vi har lyssnat på, ja, både i samtalet med Yvonne och även då med, när man lyssnar på Annas berättelse, hur fel det blir på något vis. För att man tänker att det oftast är förenat med väldigt mycket skam och väldigt mycket ångest och väldigt mycket ensamhet i det. Och det är inte alls någonting man i samförstånd gör lite käckt på skoltoaletten, utan att det är helt andra mekanismer. Det är ganska förskräckligt när man tänker på det.
Verkligen.
Något som jag tänkte på också var just att just när jag lyssnar också på Annas berättelse, att, att gud vad det är lätt att man, alltså jag kan verkligen känna mig träffad i det här med hur man kan i lunchrummet eller vid fikat och det här, att det ständigt ska kommenteras kring det här med bullarna som man lätt blir att ta eller hur mycket man äter till lunch och sådana saker. Och det är verkligen ett ständigt pågående samtalsämne med hur mycket man stoppar i sig och varför man gör eller inte gör det. Och det är ju också så tragiskt att det ska behöva vara så. Och jag kan verkligen känna själv att vad jag har varit obetänksam i, för att jag kan själv känna att jag ständigt är upptagen här också utan att det, alltså, och inte tänker på att om jag säger sådana saker så kan det verkligen påverka andra på ett väldigt negativt sätt. Jag har inte tänkt på det förut faktiskt.
Nej, men jag tycker också att det finns lite tyst konsensus om att vi ska alla försöka vara lite återhållsamma. Och jag kan också relatera till att ha sagt sådana grejer fast egentligen inte mena det, utan det liksom lite förväntas av en att nej men oj oj, nu ska jag äta en bulle, då får jag liksom springa sen. Och så här. Men det, jag menar ju inte det, men det blir nästan som ett sätt att prata om.
Ja, men verkligen. Att man hela tiden måste lägga in den där brasklappen. Att man är medveten om att man inte borde, men man gör det ändå. Varför måste man vara på att ursäkta sig med det hela tiden? Varför måste man vara på att prata om det? Ta en bulle om man vill, eller låt bli, liksom.
Verkligen.
Jag ska faktiskt verkligen börja tänka på det.
Mm, ja, men jag med. En annan sak som jag funderat över är liksom hur saker och ting förändras över tid. Är vi liksom mer eller mindre liksom ätstörda nu än tidigare liksom på samhällsnivå, liksom hur vi pratar och ser på kroppsideal och allt vad det är. Och tidigare, och så tänkte jag att, ja, men tidigare var det ju verkligen att man skulle vara pinsmal. Det var liksom, Kate Moss var ju liksom frontfiguren för hur man skulle se ut, och också hela fenomenet med size zero, vilket är superkonstigt. Vad är det ens? Alltså du duger först när du upphör att existera. Men nu upplever lite att vi har liksom kommit in i en ny trend där det inte är att du ska vara pinsmal, men däremot så ska du vara väldigt, väldigt muskulös och tränad och liksom inte ha något kroppsfett alls. Och det här kan ju lätt förkläs till att det är väldigt sunt, att man liksom tar hand om sin kropp och är liksom stark. Men jag kan tänka mig att det är också en hårfin gräns till att det faktiskt inte är sunt alls. Men liksom, ja, förkläs i att det ska vara det liksom.
Och är det så att man känner sig orolig för någon i ens närhet, eller man kanske är orolig själv för sitt eget ätbeteende eller tankar eller så kring sin kropp eller kring maten och så, så finns det ju hjälp att få. Bland annat så finns det ju en organisation som också Anna kom från, som heter Frisk och Fri, som man kan hitta under på vår hemsida under referenser och länkar.
Ätstörningen, min ätstörning är en av de sakerna som jag liksom är mest så stolt över att jag tog mig igenom. Och jag är så övertygad om, och jag vet att man kan bli frisk. Och man behöver inte må så pass dåligt. Och man behöver inte gå runt med en ätstörning i hela sitt liv. För det är en annan missuppfattning om ätstörningar, är att man inte kan bli frisk. Det är att du, så fort om du får en ätstörning kommer du leva med den resten av livet. Det har jag hört jättemånga gånger, och det stämmer inte. Man kan bli frisk. Och det finns väldigt många som är det, och som har blivit friska. Och som har fått jättebra hjälp av vården. Och av ideell verksamhet runt omkring vården. Så jag tror att den missuppfattningen är väldigt viktig att man försöker bryta. För att också förmedla hopp till alla som är sjuka, att det går att bli frisk. Och alla som har alla som är närstående till någon som är sjuk, att din liksom närstående i din närhet som är sjuk just nu kan bli frisk. Det är möjligt.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Yvonne von Hauswolf-Julin och Anna Ovsianikov. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar, så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat.